Vi ska börja genom att läsa i Markus evangelium, det tredje kapitlet. De första sex verserna där. Han gick till synagogan en annan gång, och där satt en man som hade en förtvinad hand. De höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten. De ville ha något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvinade handen: "Stig upp och kom fram." Sedan frågade han dem: "Vad är tillåtet på sabbaten? Att göra gott eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda?" De teg. Då såg han på dem, fylld av vrede och sorg över att de var så förstockade. Och till mannen sa han: "Håll fram handen." Han höll fram den och den blev bra igen. Men fariseerna gick bort och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen. Det är ju mycket möjligt att Jesus aldrig skulle blivit dödad om han inte hade envisats med att bota sjuka på sabbaten. För det här var ju det stora konfliktämnet egentligen. Vi ska ha klart för oss att i dåtidens judendom fanns det mängder med olika rabbiner och mängder med olika, ska vi kalla det, samfund. Och det var högt i tak bland judarna, då som nu. Man accepterade, jag höll på att säga, nästan vad som helst. Ändå blev Jesus så anstötlig att man redan på ett tidigt stadium överlägger om hur man ska döda honom. Det här hade sin förhistoria. Fariseerna, som ska vi kalla det samfund, härstammade från en väckelserörelse på 160-talet före Kristus. Landet Israel och Jerusalem var då ockuperat av den syriske konungen som hette Antiochus den fjärde Epifanes. Och Antiochus, han hade för sig att han skulle införa enhetsreligion i sitt rike. Såna här exklusiviteter som judendom skulle inte förekomma. Utan det var den grekiska kulturen och den grekiska mytologin som skulle råda överallt i hans rike. Så i templet ställde han upp en Zeus-staty. Och så tvingade han judarna att äta griskött. Och det fanns stora grupper inom det judiska folket som accepterade det här. Prästerskapet gjorde det rätt mycket. De satte sig inte på tvären. Men om dessa tiga ska stenarna ropa. Ur folkdjupet trädde det fram en man som hette... Judas Maccabeus hette han. Och så startade Maccabeerkrigen. Och bakom denna rörelse låg alltså en judisk väckelse. Där man ville återvända till att hålla lagen helig. Och skulle man nu hålla lagen så skulle man. Och det gjorde man på det sättet att man krigade 6 dagar i veckan och la ner vapnen den 7:e. Och man behöver ju inte vara utbildad general för att förstå hur stolligt det här är ur mänsklig synpunkt. Sådana krig kan man ju inte vinna, säger vi. Och judarna dog ju som flugor på sabbatsdagarna när de inte försvarade sig. Men de vann kriget och kastade ut både Zeus-statyn och Antiochus. Och efter den här episoden så blev landet fritt och självstyrande i över 100 år. Och efter det så var ju sabbatsbudet, så att säga, den stora grejen inom judendomen. Hade det inte varit det förut så blev det det då. Och det Jesus nu försöker visa sin samtid, men också oss, det är detta att så fort människan får en moralisk måttstock i sin hand så blir hon obarmhärtig. När lagen kom fick synden liv och jag dog. Kunskapens träd är inte ett träd på gott och ont, utan den kunskap man äter från kunskapens träd är lagens kunskap om gott och ont. Och den lagen, eller rättare sagt den kunskapen, vare sig det handlar om Guds lag eller människors bud, har en förunderlig förmåga att göra oss omänskliga och obarmhärtiga. Handlar inte bara om att man måste, vi människor inte kan se ett staket utan att klättra över, att vi måste köra 100 där det står 90. Det handlar också om att vi kan inte få en moralisk insikt utan att någonting hårt vaknar i oss. Och om en stund ska vi inför Herren bekänna vår synd. Och här har vi mycket att lasta av oss. På vad sätt har kunskapen om gott och ont gjort mitt hjärta hårt? Det här slipper vi inte undan om. Det är en sån paradox det här. Och vi har så svårt att förstå det. Och jag tror inte ens det är meningen att vi ska begripa. Jag tror inte vi kan begripa det. Men vi kan konstatera faktum. Jesus blir dödad av de frommaste i sin samtid. Och här sitter ju vi idag. Vi är de frommaste i Sverige. Vi kanske tänker oss att Jesus egen hög person kommer in genom dörren nu och sätter sig någonstans i någon bänk och börjar att, så att säga, demonstrera Guds rike ibland oss. Jag undrar hur länge vi skulle stå ut med honom. Det är inte säkert att det skulle sluta så lyckligt. Jag har mina funderingar. Vi har mycket kunskap om gott och ont. Moral är ju någonting väldigt finurligt, något väldigt egendomligt. Den verkliga moralen består ju i att vi älskar av hjärtat, eller hur? Den moral som istället går att ställa upp i tabellform, du skall icke, det här måste du göra, så bör en kristen vara, så här glad ska han vara, så här trevlig ska han vara, så här gästfri ska han vara, så här mycket ska han ge kollekten. Alltså när vi tabellerar upp en massa beteenden och säger att detta är moral, då har vi ersatt kärleken med något som ser ut som kärlek men som inte är kärlek. Och detta något som kommer istället har en förunderlig förmåga att döda den verkliga moralen, att döda kärleken i våra hjärtan. För moralens skull blev ju fariseerna omoraliska. Begrip det den som kan. Jag håller på i många år och jag förstår det fortfarande inte. Men det kan ju hända att ni har bättre förutsättningar. Moralen. När moralen ersätter kärleken så får vi alltid hyckleriet på köpet. Alltid. Jesus slår ut med händerna och säger, ni hycklare. Och man tycker, men kära hjärtans, det här är ju hets mot folkgrupp. Det blir ju 6 månaders fängelse för sånt. Så kan man ju inte hålla på. Du kan väl inte stå där, Jesus, och veta att de hycklar hela bunten. Här finns kanske undantag. Nej, gör det inte. Det går inte att undvika hyckleriet när moralen ersätter kärlek. Omöjligt, absolut omöjligt. Vi tar ett enkelt praktiskt exempel, landet Sverige. Sverige är ett mycket moraliskt land. För halvt annat år sedan så uppkom det vissa synpunkter på den norska säljakten. Och jag kan mycket väl förstå de synpunkterna, det är inte det jag är ute efter. Men då kom hela fördömelsemaskineriet i Sverige igång. Och alla kastades över norrmännen och skulle tala om för dem hur de skulle leva. Och så var det någon reporter från Rapport eller Aktuellt vad det var som lyckades få en intervju med norske utrikesministern. Och frågade så här att kändes det inte pinsamt att Sverige hade synpunkter på den norska säljakten. Han slog ut trött med ena handen och sa, är det något som Sverige inte har synpunkter på? Ja, det finns något som Sverige inte har synpunkt på, nämligen sitt eget agerande. Vi har synpunkter på alla andra, men inte på oss själva. Själva är vi ju neutrala. Danske statsministern yttrade i en intervju för ett tag sedan, när det nu var tal om Sveriges anslutning till EG och alla turerna kring värnandet av den svenska neutraliteten i det här sammanhanget, så sa han, jag kan inte begripa vad det är svenskarna pratar om. Det finns väl ingen neutralitet i Sverige? Ni lägger ju näsan i blöt i allting. Ni är väl inte neutrala? Konstigt. Att vi sen också är väldigt riktade i våra åsikter om vem som ska fördömas och vem som inte ska fördömas. Det hör ju bara till bilden. Det fulländar så att säga panoramat av hyckleri. Och jag säger igen, detta går inte att undvika när man ska bygga rättfärdighet på kunskap om gott och ont. När kärleken inte är rättfärdigheten utan tabellkunskapen om rättfärdiga gärningar. Det blir alltid så här. Även med de bästa ambitioner och i synnerhet med dem blir det alltid så här. Kyrkan är ju också ett avskräckande exempel. Vi tar det med så är det gjort. 313 efter Kristus legaliserades den kristna kyrkan i Romarriket av Konstantin den store. Och det dröjde inte 100 år förrän kyrkan hade kommit igång med judeförföljelserna. 300-talet är ett mycket mörkt århundrade i kyrkans historia. Kyrkomötet i Nicaea 325 var så att säga ett startskott. Man fastställde en rad beslut som sedan ledde till att kyrkan förföljde judar i alla sammanhang. Varför det nu då? Jo, man pekade på dem och så sa man, de där är gudsmördare. Och då gjorde man mot judarna exakt vad man menade att judarna hade gjort emot Jesus. Det är väl kusligt. För moralens skull blev kyrkan lika omoralisk som de som man pekade ut som omoraliska. Det är lite svårt att räkna ut, eller vi kan inte veta så noga hur många judar som fått sätta livet till genom den antisemitism i modern tid, i kristen tid, som kyrkan startade. Men man uppskattar kanske 50 miljoner. Korstågen var fruktansvärda. Startades av påven. Stora truppskaror gick genom Europa och bort emot Jerusalem. Brännande och härjande bland judar överallt. Dödande. När man kom fram till Jerusalem så tar man till fånga så många judar man kan hitta. Låser in dem i en synagoga och tänder på. Historiens ironi kan vi säga. Ja, mer än så. Moralen är ingen väg till rättfärdighet, utan det är den säkraste vägen till orättfärdighet. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Nu befinner vi oss i den lite prekära situationen att vi kan ju inte göra oss av med vår kunskap om gott och ont. Vi kan inte återvända till något naivt stadium av oskuld i det här sammanhanget. Och även om vi som första bud sätter upp i vår moraltabell Du ska aldrig vara stygg mot någon. Du ska alltid vara en snäll och from och vänligt leende kristen. Tredje ju. Trevlig i alla sammanhang. Så märker man när man börjar tala med kristna att får de inte lov att rikta moralens ondska mot någon annan, så riktar man den mot sig själv. Jag är en så dålig kristen. Usch, jag är en så vedervärdig människa. Jag har hört så många varianter på det här temat. Och jag förundrar mig över att det ska behöva fortsätta. Men så här är det. Där bokstaven går in, den döda bokstaven, den dödar alltid. Och det här slipper vi inte undan. Vi måste dö bort från lagen, som Paulus säger. Hur gör man då, säger vi? Det måste väl vara svårt. Ja, på ett sätt är det, och på ett annat sätt är det inte. Toleransen har ju utvecklats under de senare århundradena. Men den är inget alternativ. Utan den är tvärtom också bara ett moralbud. Vi hade en knepig insändare i tidningen för ett tag sedan, eller rättare sagt en debatt. Någon hade betackat sig för att vi skulle få en moské till i Göteborg. Och Göteborgs ordföranden i Humanetiska förbundet reste ragg och skällde ut vederbörande för att han var så intolerant och ställde honom mot väggen och fördömde honom uppifrån och ända ner. Och det festliga är ju att han som pläderade för toleransen var ju precis lika intolerant. Moral är svåra grejer. Det är jättesvårt att vara moralisk utan att bli omoralisk. Hur ska vi göra istället? Ja, vi kanske ska slå upp Paulus undervisning om kärlekens lov. Första Korinthierbrevet 13 innehåller ett fantastiskt enkelt recept. Jag ska visa er en övermåttan härlig väg, säger Paulus. En som är överlägsen alla andra, står det i nya översättningen. Den är verkligen över måttan härlig. Men den är så enkel så vi snubblar förbi den. Öppningsporten till kärleken istället för moralen. Först så talar Paulus om att all moral utan kärlek är bara en sanitär olägenhet. Buller och bång. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, så är jag ingenting. Ingenting. Om jag delar ut allt jag äger, om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken, börjar han sen och tala om vad det är. Den är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Jag tycker om gamla översättningens formulering, den har sin glädje i sanningen. Sanning och kärlek kan aldrig krocka med varandra. Man kan vara obarmhärtig med sin sanning. Men sanning och kärlek behöver aldrig kollidera. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Men sen kommer receptet. Nu ska vi titta på det. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. Vad ligger det för vits i det här? Kunskapen är ett styckverk. All kunskap Och det räcker med att vi inser våra, ska vi kalla det, moraliska tabellsystems otillräcklighet för att de ska tappa sin makt över oss. Om den moraliska kunskapen ska göra dig och mig obarmhärtiga mot omgivningen eller mot oss själva, eller båda delarna, så är det därför att vi gör den moraliska kunskapen till något heltäckande. Vi behöver inte lyssna. Vi behöver inte hämta in något nytt om verkligheten. Vi ser en människa göra en viss sak och vi är genast färdiga med vårt omdöme. Ty vår kunskap är heltäckande. Den är inte något styckverk. Den beskriver hela verkligheten och vi har svar på alla frågor innan de ens är ställda. Och folk, människor som tror sig veta allt och tror sig ha svar på allt, det är ju de som är livsfarliga. Kristendom är förvisso inte att ha svar på alla frågor. Utan verklig kristendom är kanske att vara djupt medveten om att man inte har svaret på mer än en handfull frågor. Med allt vad det innebär av oundviklig ödmjukhet. Och i det ögonblick du är ödmjuk därför att du vet hur lite du förfogar över, så är så att säga den värsta risken undanröjd. Jag har rört mig mycket i karismatiska kretsar. Och jag har träffat icke så alldeles få personer, kan jag säga, som menat sig i varje ögonblick höra Guds röst. Och säger vi, det måste ju vara idealet. En sån människa måste ju alltid veta vad som är rätt. Och måste ju alltid göra det rätta. Och måste ju alltid vara kärleksfull och ljuvlig och härlig och trevlig och helgad på alla de tusen sätt. Jag har sällan träffat så obarmhärtiga människor som de som menar att de alltid hör Guds röst. Jag har aldrig mött en sådan hårdhet i mitt liv, aldrig någonsin. Ofelbarhet är något så fruktansvärt hemskt när det tar gestalt i en människa, så att något värre kan man nästan inte tänka sig. Det är därför Paulus säger att Gud har lagt en stor skatt i mitt inre, men den skatten finns i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och ingenting som kommer från mig. Jag är alltid rådvill, dock icke rådlös. Konstigt. Men du är ju apostel, Paulus. Du får inte gå omkring här och vara tveksam. Du får ju liksom göra något. Gå igång nu, vet jag. Det är ju bara liksom att stå på, va? Tryck på knappen så svarar Gud. Nej, jag är alltid rådvill, dock icke rådlös. Precis där står vi. Och precis där måste vi stå. För att inte kunskapen om gott och ont, så att säga på ett karismatiskt sätt, ska göra oss till monster. Och därför är det så i den kristens liv att han tvekar sig fram. Hörde du vad jag sa? Det är det normala för den kristne att han tvekar sig fram. Över den kristnes liv står alltid som eldskrift: hjälp, jag kan inte. Och ändå kan jag. Hjälp, det här går aldrig. Och ändå går det. Hjälp, det här är omöjligt. Och ändå är det möjligt. Hjälp, jag orkar inte en dag till. Och ändå går det år efter år. Ty om det fungerar på något annat vis, så blir vi monster igen. Har vi förstått det? Ja, lite grann. Men vad det är i vårt hjärta som gör att det måste vara så här, det förstår vi inte. Vi måste bara acceptera att det finns ingen annan väg att gå. Receptet är ju väldigt enkelt. Alla nådegåvor är ett styckverk. All kunskap är ett styckverk. All utrustning som du har fått är ett styckverk. Och Gud gör vad han kan för att se till att du ska vara medveten om att det är ett styckverk. Du får helandets nådegåva. Och du lägger händerna på folk och ibland blir de friska. Och du grubblar livet ut varför inte alla blir friska. Jo, det kan jag tala om för dig att om de blev det så skulle du bli sjuk. Man skulle inte kunna ha dig i möblerade rum. Du måste acceptera att Gud inte helar alla genom dig. Det är det pris, det är den delaktighet i Kristi lidanden som du måste betala för att kraften ska kunna flöda utan att du går sönder av den. Vi har i vår tid blivit väldigt kunskapsinriktade på nådegåvornas område. Man ska gå i helande skola för att lära sig att hela de sjuka. Vi ska nu ta in den totala kunskapen om gott och ont för att kunna göra gott. Och jag är rädd för att vi rätt mycket är på galet spår här. Det finns ingen undervisning om hur man gör i Bibeln. Det är så bara att man gör det. Det är bara att sätta igång. Vi är för sjuka. Om det blir inte så många helande kan man liksom inte hitta knepet så man får lite mer sprätt på det hela. Nej, kan man inte göra. Finns inga sådana knep. Det är bara så att när Gud ser att du är trofast i det som du har upplevt som din uppgift så kommer han så småningom att försiktigt göra allt mer genom dig. Han har ju omsorg om dig. Poängen är ju att Gud vill inte släppa på så mycket kraft med en gång så du smäller av. Utan tanken är ju istället att han vill låta dig få växa så sakta att inte din ödmjukhet flyger till väder som en ballong. Farliga saker det här. Alltså, Gud vill hjälpa dig att tjäna honom på ett sådant sätt att det du äter är livets träd. Och att du inte står där och mumsar på kunskapens träd igen i rent misshugg. För det är lätt gjort. Det är ett härligt träd. Det var ljuvligt. Det såg redan Eva. Man fick förstånd av det och man blev allt möjligt. Men Paulus kan aldrig upphöra att varna för det här. Och att tala om hur viktigt det är att vi ser skillnaden. Låt oss titta i 8 kapitlet, 1 Korinthierbrevet. I fråga om offerkött vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen gör oss uppblåsta. Det som bygger upp är kärleken. Den som tror sig ha kunskap har ännu inte fått den rätta kunskapen. Men den som har kärlek, han är känd av Gud. Kunskapen uppblåser, men kärleken uppbygger. Uppbygger vad då? Kristi kropp, församlingen. Överallt där splittring råder, partisöndring och oenighet av alla slag, där är det kunskapens träd på gång. Där har vi den moraliska insikten om gott och ont. Den har en fantastisk förmåga att splittra oss. Där kärleken råder, där byggs kroppen upp. I Korinth var det mycket kunskapens träd. Det tycks ha varit ett väldigt väsen på gudstjänsterna ibland. Alla talade i tungor i munnen på varandra och profeterade så att stod härliga till. Någon ordning måste det vara, säger Paulus. Gud är ordningens Gud. Inte gudstjänstordningens alla gånger, men han är ordningens Gud. Ursäkta, jag tror att Gud kan göra gudstjänstordningar också, men ni förstår vad jag menar. Alltså självdisciplinens. Och vi ska sluta det här lilla bibelstudiet genom att läsa 2 verser. Romarbrevet 7 och 15 och Romarbrevet 8 och 15. För jag tycker kontrasten mellan de där båda 15 verserna är så spännande och intressant. Den ena versen talar om, den första alltså, om den kristna människa eller den människa som tillhör Gud men försöker forma sitt liv utifrån kunskapen om gott och ont. Den andra handlar om den människa som har släppt, eller rättare sagt genomskådat, att all sådan kunskap är bara ett farligt styckverk och som istället ställt sig inför Gud och låt relationen med Gud forma hans liv och inte tabellkunskap om gott och ont. Först tabellkunskapen, Romarbrevet 7:15. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag. Romarbrevet 8:15. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar, så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt, så att vi kan ropa: Abba, Fader. Låt oss be. Fader, vi ber att du befriar oss idag. Du har kallat oss till frihet från alla träldomsok. Och vi har förstått så lite av det här. Vi trodde att det var den kristens uppgift att nästan klättra upp i kunskapens träd och sitta och äta tills magen stod i fyra hörn. Och vi är så fulla med moral istället för att vara fyllda med din ande. Och vi skulle nästan behöva magpumpas här. Vi ber att du hjälper oss att förstå skillnaden. Att genomskåda vilket obarmhärtigt styckverk det är som vi har satt i ditt ställe i våra liv. Och att du ska förlösa oss ifrån den hårdhet, den splittring och de konflikter som kunskapens träd alltid leder till. Och sätta in oss i det barnaskap och den ödmjukhet om vilka du säger att om vi inte omvänder oss och blir som barn, så kommer vi inte in i Guds rik. Låt din barmhärtighet råda över våra liv, Fader, och inte de obarmhärtiga stentavlorna. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Tack för din heliga ande. Låt det få vara glad pingst året runt.